Du lyssnar på Mona möter, en podcast som handlar om mitt möte med olika typer av människor. Jag tror väldigt starkt på att spegla oss själva i varandras livsberättelse. Jag hoppas att den här podcasten kommer ge dig ett verktyg på vägen, men också en medvetenhet kring din resa. Vad kan du få med dig i verktygslådan av min podcast? Jag hoppas att den här podcasten kommer vara givande för dig och ge dig precis det du behöver på vägen hem till dig själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och att vi liksom är ansvariga för att nå den där toppen själva, typ så här, att livet ska vara så här bra. Jag tror att det är typ en ganska dålig förutsättning för att möta andra människor. Jag känner att när jag gick ner, alltså den mörkaste platsen jag kan minnas i mitt huvud, så här, där det var bara jag och massa små demoner, typ. Den platsen gjorde ju mig.
I mitt tidigare avsnitt där jag hade Fatima, så satt faktiskt Fatimas producent och lyssnade på vårt avsnitt. Och Fatimas producent har varit väldigt stor del i hennes liv. Ett väldigt stort stöd på väldigt många sätt. Och han fångade mig ganska mycket med så många saker egentligen. Hur han väljer att ta hand om sina artister. Vilket möte han har gjort med sig själv. Vad har han själv gått igenom och hur speglar det i hur han möter sina artister? Och då blev jag så här, men vänta nu. Du är producent, du har gjort en resa med dig själv. Vet du vad, jag vill jättegärna bjuda in dig till min podd. Och därför sitter jag med Nils här. Förlåt att du fick vänta i 20 minuter. Hur är det?
Det är bra.
Hur känns det att sitta här?
Men ganska bra. Alltså jag är bättre bakom kameran.
Ja.
Än framför.
Ja, men det här ska gå jättebra. För jag och du, vi har ju träffats en hel del nu på sista tiden. Vi har varit och demonstrerat. Mm. Och jag ser en fantastiskt fin flagga där.
Exakt.
Och tackar dig faktiskt också för det fina. Du har ju kommit med dina, de här stora högtalarna och bidragit väldigt mycket. Så det är jag väldigt, väldigt tacksam för.
Tack så mycket. Jag är tacksam för att jag fick chansen att göra det också.
Fint. Så här då. Vad har tagit dig? Jag vet ju inte. Och jag är så här, nu vill jag verkligen att vi sätter oss ner här och diskuterar.
Okej.
Varför är du producent?
Alltså, jag kommer från en musikfamilj. Hela familjen i princip, jag är, alla mina syskon, båda mina bröder gör ju musik. Så det var en naturlig del. Jag började göra musik tidigt. Introducera till musik tidigt. Och då tror jag alla som gör musik har väl någon slags experimentell fas då man såhär testa sig fram och skriva låtar eller olika instrument. Men det landade ganska fort i typ så här beatmaking och att typ jobba med samplingar och jobba samplingsbaserat och så. Det tog mig ganska tidigt. Jag tyckte det var roligt typ.
Och för du är ju inte från Stockholm.
Nej.
När flyttade du till Stockholm?
Jag flyttade till Stockholm 2005.
2005, okej. Okay. Så då har du ändå varit här väldigt länge.
Mm.
Aha. Och för jag,
det... Min pappa är också Stockholm. Min pappa är från Gröndal. Så vi är liksom hybridnorrlänningar från början. Vi är inte lika, ingen av oss är typ lika sävlig som mina vänner. Jag var alltid lite för dampig typ för att vara... Jag är inte så fullblodsnorrlänning. Jag har något damp i mig liksom som kommer. Jag skiljer farsan för dampet.
Ja, så här, jag är väldigt, för att Jag har ju inte träffat många människor som har gått i schematerapi.
Nej.
Och det var det som vi pratade om när vi, innan ni skulle gå. Där vi började prata om så här, men hur möter du dina artister? Och det känns som att så här, du möter dem på ett väldigt sårbart sätt.
Ja.
Det känns som att, nu vet jag inte så mycket om den branschen. Så jag kan heller inte liksom så här, men jag uppfattar det som att det är lite hårdare.
Mm.
Det är liksom lite tuffare.
Musikbranschen?
Ja, ja. Och att så här, producenter är, det finns väl säkert bra och dåligt av det också. Men att så här, ser man över sin artists liksom inre resa eller liksom handlar det mycket om att nu ska du prestera och nu ska du vara bra i det.
Mm.
Men det känns som att du har någonstans med schematerapi, så känns det som att man lär sig se sig själv på ett helt annat sätt för att kunna se andra.
Mm. Absolut. Absolut. Men jag tror jag fick det också mycket hemifrån. Mm. Alltså innan jag ens hade gått i schematerapi. Mm. Jag tror att det där är någonting som är också en del av uppfostran typ. Hur man ser andra människor och hur man tänker på det. Men det är klart schematerapin och all form av terapi hjälpte jättemycket. Och men i musikbranschen tror jag det är. Alltså det är alla de så här. Det tycker jag är kul genom åren. Märker man mer och mer typ väldigt stora producenter. Typ som Rick Rubin eller vem som helst. Är väldigt outspoken med hur pass mycket av ett typ terapeutiskt arbete det är att göra musik. Och när man jobbar med riktigt stora artister för att få ut någonting bra av dem. Så, alltså låtskrivare, vem det än är som liksom jobbar med artister. Alla vittnar om att så här, det måste komma till någon slags terapeutisk aspekt liksom. Och, ja.
Men tror inte du också att det har att göra med hur personen har mött sig själv?
Jo, jättemycket.
För jag tänker så här, om du inte har den kunskapen, då kan du ju heller inte möta människor i
Nej.
Det. Hur har din resa sett ut med dig själv? Vad har varit dina, så här, vad tog dig in på schematerapi?
Min mamma gick bort. Min mamma fick cancer och gick bort när jag var 20. Jag hade inte gått i terapi innan det. Så jag hade väldigt goda förutsättningar för att leva ett terapifritt liv. Fram tills att mamma blev sjuk. Vi har väldigt mycket cancer i familjen. Så min morfar gick bort i cancer. Min morbror gick bort i cancer. Och ett år efter gick min mamma bort i cancer. Efter det har vi också förlorat min kusin i cancer. Så vi har jättemycket cancer i familjen tyvärr. Så det var väl då det. Så första gången jag egentligen sådär fick på nosen ordentligt typ.
Vad hände när din mamma gick bort?
Hon fick cancer.
Ja, och hur har din resa sett ut där? Shit, det är så jobbigt.
Ja.
Alltså 20 år gammal.
Ja, och 19, 20, exakt, något sånt. Jag blev skitarg alltså. Jag fick jättemycket aggressioner. Typ min mammas bästa, min mamma vårdades på universitetssjukhuset i Umeå och hennes bästa vän är en jätteduktig barnhjärtläkare som har haft forskningsstöd och sådär. Så hon tog, jag minns väldigt tydligt typ, jag minns inte, det är ganska suddigt typ, men ganska mycket frustration. Det var mycket så. Ja, men vi har hittat något på röntgen. Det kan vara, men det behöver inte vara. Vi har hittat någonting. Det kan vara, men det behöver inte vara. Det var väldigt mycket så hopp som kommunicerades från läkarnas håll. Och sen helt plötsligt så var mamma liksom bortom så här, räddning. Inom ett år typ. Så jag minns tydligt hur min mammas väninna tog mig åt sidan typ, och sätter mig ner i korridoren. Och jag sa, hallå, jag ser på dig att du är väldigt arg typ. Och det är typ mitt första minne jag har av att jag så här vaknar till lite i den där, på den där platsen typ. Så jag var skitarg. Jag minns tydligt att det typ inte fanns. När något sånt där händer någon man älskar, så vill man typ konkretisera det. Man önskar att man kunde göra typ en person av cancern. Eller att man kunde säga, säg bara vem jag ska typ
slå typ.
Ja, vem ska jag attackera typ.
Nej, men det är så hemskt. Förlåt att jag sitter här och bara.
Ingen fara.
Ja, just det. Det är exakt det man vill ha. För det är så jävla skönt att vara arg på någon annan.
Mm.
För då behöver man inte gå igenom den här frustrationen i sig själv.
Nej.
Det blir som ett helt annat möte man måste göra.
Mm.
Men hur, okej, okay, så hur gick du från ilskan då vidare?
Alltså, jag vet inte. Det var ju jätteknutet till, alltså jag fattade väl efter ett tag att det knutet till, ja men först och främst så här att man inte kan göra någonting. Och, alltså den hjälper sig att så det är vad det är typ. Om inte de här läkarna kan göra något så kommer jag ännu mindre än själv kunna göra något. Den frustrationen liksom, för man är ju så gränslös inför de man älskar. Jag hade gjort vad som helst liksom. Men sen, och sen är det acceptansen typ. Jag tyckte det var svårast och det var det som blev jobbigast. Det var därför jag hamnade i terapi till slut, för att jag upplevde att jag började drömma väldigt mycket om mamma typ. Så jag upplevde liksom att så drömvärlden var mer verklig än det jag vaknade upp till typ. Så jag började liksom svaja lite i så här verklighetsuppfattning.
Var det som att du fick typ att du blev dissocierad?
Jag vet inte riktigt vad som hände, men jag kunde liksom inte acceptera att hon var borta. Jag tyckte att det var ett svek att acceptera att hon ens hade dött. Jag kunde liksom inte ta in att det var verkligt typ överhuvudtaget. Och jag kan fortfarande typ, alltså om det var så att mamma typ kom in genom dörren och var så här typ vid liv, så hade det fortfarande känts mer verkligt än att hon inte är här typ. Så det, jag tror inte jag har accepterat det.
Nej.
Ännu heller liksom.
Alltså jag tror typ faktiskt inte att man gör det.
Nej.
Alltså jag tror att man accepterar typ smärtan, man accepterar typ så, alltså man accepterar det på ett sätt som man inte accepterar det. Och jag börjar tänka mycket om det har med ens lilla barn att göra i sig själv.
Mm.
Att så här, för när jag kan hamna i mina, liksom, du vet ju när man hamnar i de här dipparna.
Mm.
Då kan jag, alltså jag kan känna att jag blir som en liten flicka då.
Mm.
Att det, jag kan inte tänka klart.
Mm.
Och därför tror jag att, det, jag vet inte, jag tänker att så här, för jag vet ju att min pappa är död. Alltså jag har ju accepterat att han kommer aldrig komma tillbaka.
Mm.
Fast det finns en del av mig som inte har accepterat det.
Mm.
Och jag kommer ihåg, så när jag lyssnar mycket på det så speglar det såklart tillbaka till min historia. Och jag bestämde ju mig för att borra läkaren.
Mm.
Alltså jag var ju skitjobbig mot henne.
Mm.
Alltså tror jag ringde henne kanske 15 gånger.
Mm.
Och typ skyllde på henne, du vet. Och bara,
men hur gick din pappa då?
Men han hade diabetes.
Mm.
Och han... jätteonödigt. Han fick en infektion mellan tårna.
Mm.
Så de amputerade bort ena tån.
Mm.
Och sen så spred sig infektionen. Så de tog bort alla tår.
Mm.
Och sen när de tog bort alla tår så blev han sämre och sämre.
Mm.
Och sen sa de, vi måste ta bort hela benet. Mm. Och då så, samma morgon de skulle operera bort benet, då gick han bort. Så jag tror själv att han var så här, men jag vill inte leva så här.
Mm.
Och då var jag skitjobbig. Jag bara, varför ringde inte du för till läkaren? Hon bara, nej men... Jag bara, vadå? Varför sköterskan? Det är ju hennes fel.
Mm.
Nu lät ni ju min pappa ligga och dö där själv.
Ja.
Han skulle ju, vi skulle ju ha varit med honom. Och hon bara, fast Mona, du vet, i sådana lägen, vi försöker så här, allting vi tänker på är patienten. Mm. Först att liksom få patienten att må bra. För han hade blivit dålig redan klockan 1 på natten. Dagen innan. Och jag bara, varför ringde ni inte? Nu låg han där och dog själv typ.
Mm.
Och hon bara, fast det är inte så riktigt det funkar, Mona. Hon bara, när vi ser att liksom, det finns inget vi kan göra. Då hjälper ju de patienterna att så här, det ska gå liksom, väldigt lättsamt. Nu gör det ju inte det.
Såklart.
Och då kontaktar de oss. Så jag var faktiskt, efter det hade gått typ ett tag. När jag hade pratat om det mer. Så ringde jag faktiskt henne igen och bad om ursäkt.
Mm.
För jag var så här, alltså jag kan inte. Det var ju liksom hela tiden jag ringde henne.
Ja.
Men hon var så förstående.
Mm.
Så jag tänker också så här, 20 år gammal var du.
Mm.
Mamma, alltså det är så här, det är en väldigt svår ålder.
Mm. Jag tror jag var också, jag minns inte så, men jag för mig att jag var också lite jobbig mot läkarna. Jag har ett svagt minne av att pappa har pratat med mig om att liksom, ja. Men det är ju naturligt. Alltså vad fan ska man göra? Jag tänker de ser väl säkert det hela tiden också. Den typen av frustration bland anhöriga. Det är ju verkligen. Men,
vilket år var det här?
2005 till 2007.
Och innan din mamma gick bort, mådde du så här bra? Hade du en bra uppväxt? Ja. Var du så här, okej?
Jag hade en fantastisk uppväxt. Mm. Verkligen. Alltså jag fick jättegoda förutsättningar. På alla sätt och vis, skulle jag säga. Jättebra anknytning och mycket positiva förebilder. Alltså både kvinnliga och manliga. Liksom. Mm.
Så vad gav schematerapin dig, kan du säga idag?
Alltså det den gav var, alltså egentligen att mamma gick bort var ju som ett trauma, men sen finns det också ett till trauma i min barndom som jag inte vet om jag är bekväm att prata om, men vi kan bara prata, det finns ett till trauma som hände när jag var liten och som jag hade förträngt egentligen. Men jag sökte terapi för att jag började få självmordstankar egentligen på grund av att mamma hade gått bort. Men sen i samma veva så började det också nystas upp att det fanns kanske andra saker. Så egentligen det terapin gav mig som schematerapi är väldigt bra. Schematerapi utgår ifrån att egentligen allting vi kämpar med går. Du kan titta liksom det resultat av mönster som finns från våran barndom, att det har hänt saker när vi var små och grejer liksom som har som att saker hänger ihop. Så jag testade lite olika terapiformer med så blandat resultat, men det var schematerapi som verkligen började grotta i så kärnfrågan.
Fint.
Och vad saker kom ifrån, typ varför det var och är svårt för mig att acceptera att mamma var borta, men också kanske det som hände efter att mamma gick bort, som också var så här ett resultat av det andra traumat. Typ. Ja, exakt. Ja. Exakt. Precis. Ja, 100%. Det är ju precis det. Alltså det är att bli bekräftad i att det liksom det finns ingen slump i typ så här hur man mår och hur man fungerar, utan alltså det finns svar på alltså att det är inte random liksom varför en sak är tuff eller varför du funkar på det här sättet eller varför de här grejerna är svårare för dig än för någon annan. Det är jätteskönt för vem som helst att få bekräftat att så här, det finns en förklaring till det och den är oftast ganska konkret. Men det är skitsvårt att hitta på egen hand oftast. Det kan man behöva hjälp med och man kan behöva bekräfta sig det också för det är oftast det man har saknat. Schematerapi lärde mig jättemycket om mitt inre barn och typ att så här dela på det. Vad man liksom ger sig själv som vuxen, vad man ger sig själv som barn. Typ. Wow. Jag fick inte jättemycket så visualiseringsövningar då. Men i senare ålder har jag gjort lite sådana visualiseringsövningar då. Och jag har känt av mitt barn väldigt starkt och sådana grejer. Så att det har också jättemycket.
Så du vet när han kommer fram? I vilka situationer?
Jag känner av det väldigt starkt, ja.
Jag fattar direkt. Alltså, för jag hamnar direkt i ett annat tillstånd. Jag fattar så här. Och då direkt, vad brukar du göra? Vi kan bara berätta så här. Vad gör du när din lilla pojke kommer fram? Vad ger du honom?
Men såklart så här, förståelse. Och så här, påminnelse också. Om typ så här, hur det har varit. Vad som har hänt. Typ. Så jag brukar bara påminna mig själv om saker. Jag tycker ibland att man så använder sig av ja, men det här med att så här, det är en fälla det här med att ha svårt för att tycka synd om sig själv och sådana grejer. Man har svårt att applicera det på sig själv oftast. Jag kan ha svårt att applicera det på mig själv alltså som vuxen. Typ. Så här, vad ska det ge mig att gå omkring och tycka synd om mig själv? Det är ganska, ganska ful känsla oftast. Typ. Resulterar inte i någonting bra. Men jag tycker verkligen synd om barnet i mig. Typ. Det är så mycket saker som har hänt som jag verkligen kan tycka synd om. Man har väldigt enkelt så här, olika barn i våra liv. Alla barn i våra liv som ramlar och slår sig eller slår i knät. Alltså, det behövs väldigt lite för att jag ska tycka synd om ett barn. Det är en helt oproblematisk känsla. Det finns inget fel med att tycka synd om någon. Alltså, förstår du hur vi lever med den känslan? Men det är ändå, det finns någon slags tabu kring det. Alltså våra vuxna, jag liksom, är inte alltid så synd om ju. Men så att jag brukar ge mig själv den känslan också. Det där abstrakta som är att tycka synd om någon typ. Men inte på ett fult sätt. Att, så här, att jag står och tycker synd om mig själv. Nej. Kan koppla lite och typ fatta om det blev på det här sättet. Det var tufft. Och du är inte knäpp liksom. Du tycker att det här är jobbigt för att det här har också hänt. Så prata med mig själv lite bara. Typ påminna mig själv.
Gud vad fint. Och det är väldigt fint också att höra en man prata om såna här saker. För det är ju väldigt ovanligt. Mm. Och så här, hur många artister jobbar du med?
Alltså jag jobbar ju inte bara med de artisterna jag jobbar kanske närmare med. Mm. Jag jobbar ju alltså, som producent generellt. Och har ju byggt liksom över tid med många artister. Men just nu, de jag jobbar absolut närmast är ju 3 artister. Mm. Alltså Jelassi, Mona Masrour och Lina. Mm. Som jag jobbar närmast.
Mm. Och jag tänker så här, de är lite yngre.
Mm.
Man möter på väldigt mycket i sitt liv när man är ung.
Mm.
Kanske comparison, alltså du vet, prestation, man vill vara bra. Skulle du säga att du använder det av dina egna tools när du hjälper dem?
Absolut, ja, jättemycket.
För fan vad mäktigt, alltså jag blir så glad att höra det. Jag är så här, wow!
Ja, men man borde ju ha, det finns ju vissa yrken. Eller det är väl terapeut, man får inte bli terapeut. Alltså för att bli schematerapeut tror jag man måste ha gått ett antal timmar schematerapi. Ja. Det tycker jag borde vara typ nästan till grund för vilket yrke där du förhåller dig till andra människor. Eller där du typ i någon aspekt har ansvar för en annan människa. Då borde du kunna visa upp något slags certifikat. Men jag har gått 40 timmar schematerapi så jag får vara A&R på ett skivbolag. Eller jag får vara i många yrken där man har så här, du borde känna ett större ansvar eller ha en större typ terapeutisk kompetens eller erfarenhet typ för att få ha det här yrket överhuvudtaget. För det är ändå människoyrke.
Ja, ja, och jag tycker det att så här, det är väldigt svårt med tanke på att vi är många människor som har gått igenom så mycket saker också. Mm. Vad strugglar de mest med? Alltså jag tänker så här, när du har varit typ i de typen av sammanhang.
Mm.
Vad skulle du säga är liksom det som du använder dig av?
Alltså en grej tycker jag är bara så här generellt. Alltså typ så här vilken kapacitet man har. Typ är ju en jättetydlig grej liksom alltid. Och kanske särskilt med så här unga tjejer, men jag vet den är nog rätt generell så att vi alla, när vi närmar oss något för första gången eller om man är nyfiken på era musik typ, så alla jag jobbar med, de flesta i alla fall har väl någon slags, det finns alltså alla är inte så egentligen, men de tjejerna jag jobbar med nu handlar väldigt mycket om så här, att förstå hur stor ens kapacitet är och hur färdig man är i många avseenden. Jag tycker så här, tjejer kan vara mycket bättre på att vara öppna inför att man typ kanske har så här förbättrings eller så här, man är öppnare inför typ så här, att någon ska jobba med en eller typ säga åt den så här, det här behöver du bli bättre på, och det är också rätt farligt alltså när vi har en musikbransch som verkligen kapitaliserar på att typ pray på artister generellt, men särskilt unga tjejer, unga kvinnliga artister. Det är som det är riggat, har alltid varit riggat för på många sätt att det är så här, enormt massdominerad bransch.
Mm.
Och så uppvaktar man och liksom signar och jobbar på ung kvinnlig talang typ. Och jag tycker jag tror inte det hade varit möjligt om inte så här, de flesta unga kvinnor hade den positiva förmågan att vara så här, mottaglig överhuvudtaget för att någon ska säga till en typ Förstår du? Så att det, jag tycker det är verkligen det första sveket typ, av en god egenskap. Typ, att man kommer in öppen till någonting. Så, jag tänker, så det första vi jobbade med de första åren av alla, eller av liksom framförallt Fatima och Monas karriärer, för Lina började jobba med senare. Det var inte jag som etablerade henne på något sätt, utan hon jobbade med Phila och Mac som gjorde liksom hela den starten. Så hon har kommit in senare, så vi har egentligen inte gjort så mycket av den typen av process. Men för hon var mycket mer igång typ, när vi ens började jobba. Men Mona och Fatima var verkligen helt färska. De hade ju i princip aldrig gjort någonting. Eller de hade inte gjort någonting när vi började. Så jättestor del har bara att göra med att förklara hur färdig någon är. Och också så här, inte få massa idéer om vad man ska ändra. Eller du borde göra så här. Eller du saknar det här. Eller du behöver den här hjälpen. Eller liksom få bort mycket av det.
Hur är det för dig som är nära din sårbarhet att jobba i den här branschen med andra producenter? Kan du märka typ så här att det clinch, alltså att det krockar?
Nej, att absolut, det liksom, ja, det är skitsvårt. Ja. Men för det är inte alla producenter som har intresse av en så känslomässig process heller.
Där.
Många är ju mer tekniskt lagda, alltså att man är intresserad av de tekniska bitarna av att göra musik. Och det är ju inget problem heller, det kan man ju vara. Men jag tror det är ju så här, det är matchning typ så här. Om du är en producent och du har en väldigt så teknisk process och den är kanske lite konkretare typ, så finns det skitmycket artister som kommer älska det, som inte vill att så här, studioupplevelsen ska kännas som terapi eller liksom som att man växer. Det finns ju sådana artister och där man liksom är mycket rakare, mycket mer matematiskt. Det är inget problem. Jag tror att problemet är väl om det skär sig på det sättet att man måste vara medveten om så här, vad definierar den här artisten? Har den här artisten behov av en känslomässig process kring sitt skapande? Men då är det bra om den artisten får tillgång till en känslomässig producent typ.
Men tror inte du att i slutet av dagen att det handlar om hur mycket medveten personer är? Så, alltså i vilken, hur samhället är uppbyggt. För, alltså jag tänker typ så här, när vi pratar om till exempel det här med Palestina och Israel.
Mm.
Där tycker jag ser det utifrån hur mycket en person har mött sig själv.
Mm.
Alltså när jag, och det är där min hjärna alltid går.
Mm.
För att typ som min psykolog säger också, att så här, när du har gått i schematerapi, då ser du världen på ett annat sätt.
Mm.
Alltså du ser människor på ett annat sätt och du ser världen på ett annat sätt. Det är därför till exempel som nu, när, alltså så här, hade någon som kommenterade på någonting jag hade skrivit och så sa hon så här, okej, men så alla som inte tycker som du, betyder det att de är omedvetna?
Mm.
Och så skrev hon några andra meningar och svaret jag fick av henne, för mig är en omedveten person.
Mm.
Men för henne är hon medveten.
Mm.
I den graden som hon kan.
Mm.
Så att jag tror att idag det största problemet i samhället, det är omedvetna människor. Och när jag menar omedvetna, då menar inte jag att du kan historien eller att du läser dig till saker. Utan då menar jag på riktigt, har du öppnat ditt hjärta?
Mm.
Jag tror att det är det. För att när du har öppnat ditt hjärta och du har mött din egna sårbarhet, då kommer du utgå från din emotionella intelligens när du möter andra människor.
Mm.
Eller?
Nej, 100%. Ja. Men jag tror man kan få det på olika sätt. Jag tror så här, om man inte har det, så tror jag verkligen schematerapi är grejen.
Mm.
Men jag tror jag fick det där mycket tid. Alltså jag tror jag fick det av mamma och pappa.
Mm. Trygg så här, och anknytning.
Ja, trygg anknytning. Så jag upplever typ att mitt hjärta, deras hjärtan var så himla öppna. Mm. Jag satt vid sidan av matbordet och lyssnade på hur de pratade. Båda två som möttes på journalisthögskolan och så. Så att, och Umeå är en väldigt solidarisk stad. Känd för att vara väldigt så, den drar åt vänster. Och det är väldigt så kollektivt. Och det är inte alls så individualiserat som storstäder ofta blir. Så att jag tror att bara att höra hur de pratade om världen. Och hur de pratade om människor. Och varje konflikt som radades ut under uppväxten. Hur de pratade om saker gjorde ju att det installerades en slags öppenhet inför människor generellt. Så en kärlek, en öppenhet. Och det är ju sånt lotteri, men det handlar jättemycket om vad man får hemifrån. Jag tror det man får hemifrån och den anknytningen man får hemifrån och typ den världs uppfattning man får hemifrån kommer att avgöra hur många timmar schematerapi du behöver senare i livet. Om du vill vara en snäll medmänniska typ.
Men alltså, för jag tänker så också. När man pratar om det som vi pratade om innan också. Att så här, det är ju därför vi lever i en värld där vi har generational trauma som bara fortsätter.
Mm.
Det är ju på grund av att du har ju blivit förtryckt någon gång i ditt liv då när du har en sån skev världsbild. Det är ju för att det har hänt någonting i ditt liv. Men jag tycker att samhället och världen är uppbyggd från att se det utifrån ett perspektiv bara. Mm. Så att de ser inte det utifrån, ja men det har jag märkt jättemycket när det kommer till den här Palestina-grejen.
Mm.
Att man ser inte det från deras perspektiv.
Nej.
Utan man ser det bara från att okej, det här hände 7 oktober och vad heter det, nu går de in och försvarar sig så de har rätt till det.
Mm.
Men de vet inte så mycket om så här, ja men när kom Hamas, nu sitter inte jag och pratar som att jag är någon Hamas-anhängare eller tycker att de är bra. Så det de har gjort, absolut inte. Men har du levt i förtryck, så som det palestinska folket har gjort, då kommer du med största sannolikhet vilja hämnas. Du kommer liksom vilja... Allt det här som händer i världen tror jag går tillbaks till hur medveten du är. För att om du märker, människor som går igenom jättetuffa saker i sitt liv, de är antingen förtryckare, som förtrycker vidare, alltså de blöder på andra.
Mm.
Eller så är de så visa.
Mm.
Och så här kärlek. Du vet, ibland jag träffar vissa människor som har gått igenom så tuffa saker i sitt liv. Alltså jag tänker mycket på min pappa så här, när han pratar. Jag bara, shit, han lät inte sitt trauma så här, blöda på andra. Utan hans hjärta var så här öppet. Han hade typ så här, inget ego. Och jag fattar, jag bara, fan vad stort det krävs av dig som person. Mm. Att så här möta så mycket i ditt liv, men att välja att alltid ha hjärtat öppet.
Ja, alltså jag känner igen mig i det väldigt mycket. Jag tror att det är en, alltså så här, jag känner ju nu, det har tagit lång tid, men jag vet ju att så här, typ när jag förlorade mamma och saker som har hänt mig, jag vet ju när jag har mött, alltså i att möta mina trauman, att liksom bli lite så här roughed up i livet, uppgraderade ju mig jättemycket. Så det är ju det är som du säger. Alltså jag tror att fram till den punkten att mamma gick bort kände jag att jag var så här en jättebra människa.
Mm.
Absolut. Jag är stolt över den jag var när jag var 19. Men jag var ju också ganska så skonad från mycket. Liksom. Så att, vilket gör att jag gå igenom det jag gick igenom och må så dåligt som jag mådde typ. Och de platserna man hamnar på när man är ordentligt deprimerad eller om du har självskadetankar eller självmordstankar och såna här saker. Det blir ju som en väldigt så tydlig plats du hamnar på. En väldigt djup, mörk, låg... Alltså du liksom... Man svajar ju. Så man har upplevt de här liksom absoluta topparna. Och man tror att det bara är livet. Att det är det vi alla jagar typ... Och att vi liksom är ansvariga för att nå den där toppen själva. Typ så här, att livet ska vara så här bra. Jag tror att det är typ en ganska dålig förutsättning för att möta andra människor. Jag känner att när jag gick ner alltså, på den mörkaste platsen jag kan minnas i mitt huvud. Så här, där det var bara jag och massa små demoner. Typ. Den platsen gjorde ju mig... Alltså att vara där, det gjorde... Alltså i retrospekt, nu det är det som gör att jag kan... Jag är typ inte obekväm av att möta folk som också mår riktigt dåligt. För att man har varit där liksom. Så jag tror typ det är ett spektra. Vad man har känt och upplevt i livet kommer vara en förutsättning för hur du orienterar dig så empatiskt inför andra. Och också sådana här situationer som vi ser. Sådana här krigssituationer eller liksom tragiska situationer. Jag är inte helt bekväm att kalla det ett krig överhuvudtaget.
Nej, inte jag heller. Jag
tycker inte att det är ett krig. Jag tycker att det är gräsligt när man ser det rapporteras som ett krig. För den delen, jag tycker att det är historielöst. Men det som händer där nere är liksom... Jag tror... Det var länge sedan jag upplevde att man Och att vi fick ett tydligare sätt att så här, ta tempen på. För vi har pratat så himla mycket om att så här, världen blir liksom. Jag har inte gillat det narrativet. Jag har ganska varit frustrerad av att man pratar om att världen är så mörk och jävlig plats. Mm. Jag tycker att det finns. Jag kan vara, eftersom jag har varit så himla deprimerad, så jag är känslig för när folk är så cyniska och mörka typ per automatik. Mm. Men för mig, det har också varit ett jobbigt uppvaknande typ när det här händer. Tycker jag att det har blivit ett tydligt kvitto, mycket mer än pandemin eller vad fan som helst. Eller typ såhär, amerikanska valet, jag kan känna såhär whatever, absolut det säger någonting men det kanske inte säger allt om världen. Men det här som händer nu, mellan Israel och Palestina, tycker jag verkligen är ett såhär, tydligt bevis på att världen är mer polariserad än någonsin och typ att folk är ganska avtrubbade liksom.
Och hur har det sett ut för dig? För du är ju liksom helt utomstående i så här, alltså ändå svensk, uppvuxen i Sverige. Hur har det påverkat ditt uppvaknande? För det har påverkat, det är jättefint att du berättar det. Mm. För mig har det också gett mig lite panikkänslor över att människor inte har mött sig själva.
Ja.
Det är ju det jag känner när vissa människor som har så här, YouTube, alltså, som har kanaler, som har poddar, som sitter och pratar om palestinier på det sättet som de gör, ger mig kalla kårar. Jag är så här, alltså, ja. Du vet, du fortsätter bara leva igenom ditt trauma.
Mm.
Och jag kan bli förvånad över att medvetenheten inte finns 2023 i människan.
Ja, alltså jag kommer ju utifrån såklart, alltså, men det är också så här kampen om palestinsk frihet är ju som inget nytt. Alltså som sagt, båda mina föräldrar var journalistbakgrund, så att vi har ju vuxit upp i ett hem där palestinasjalar är världens vanligaste grej. Det är inget främmande, och en stad som Umeå är så här, det är inte rare, liksom. Vi växte upp med demonstrationer. Det var demonstrationer hela tiden i Umeå. Och det var alltid någon som pratade på torget om någonting. Så självklart är det så här. Frågan om, alltså, palestinska intressen är inget nytt om man är från Umeå. I alla fall liksom, min generation, om jag talar från mitt perspektiv. Så det är inget främmande. Det har varit en väldigt så politiskt startklar stad där man har stått upp för väldigt mycket saker. Så det är ju en välsignelse i sig också. Att, så här, det är inte. Jag tror ingen från Umeå, eller jag vet inte, det finns borgare i Umeå också. Men de flesta jag känner sig liksom inte, det är inte att man börjar på noll, det är absolut inte.
Så hur har det varit för dig? Har du känt, kommer det känns?
Det har mer förvånat mig att jag upplever att så många börjar på noll. Det förvånar mig jättemycket att även medieklimatet, att det pratas typ, att det ändå så pass utbrett är som att så här. Man utgår ifrån 7 oktober och så pratar man liksom. Det förvånar mig, för att det hjälper ingen. Alltså det hjälper ingens intresse att prata om det utifrån 7 oktober. För att det är inte första gången den typen av händelser har hänt. Mm. Liksom. Det går inte att begripa sig på det om man pratar utifrån 7 oktober framåt. Det är ingen, alltså det är typ som att. Vilken problematik man än vill lösa, du måste vara intresserad av att gå till så rakt som möjligt till kärnfrågan typ. Det är alla hjälpta av, vare sig vi pratar om så här, ja, MeToo-rörelsen eller vad som helst liksom. Det hjälper inte att jag som man ska sitta och säga inte alla män typ, när vi snackar om så här MeToo-frågor. Alla måste vara intresserade av så här, okej, om det här synliggörs, då måste alla vilja gå så rakt som möjligt till kärnfrågan typ. Vi kan inte hålla på och lägga de hjärnceller vi har på att typ så här scatter debatten. Vi måste hjälpas åt att vara så raka som möjligt. Typ.
Men det går inte.
Alltså, och det är det som har förvånat mig. Att, typ, att det har blivit så pass polariserat. Mm. För det tycker jag inte det behöver vara. Inte liksom som jag har begripit mig på situationen där nere. Jag tycker inte att den är så komplex som folk liksom upplever att den är. Och som folk skriver upp den som att vara. Självklart är en komplex, men jag tycker att man har så här drivit upp det på ett sätt som är historielöst. Det är så här, hallå, vi vet mycket mer än det här.
Jag vet, och jag är också.
Allt är inte relativt liksom. Vi vet mycket mer än att vi ska börja från noll. Det behöver vi inte göra. Vi kan liksom hålla en nivå typ.
Men det känns ju som att vi börjar om från noll. Och då vet inte jag om det är det liksom att medvetenheten inte finns på det sättet. Eller är det att man är så... Alltså så här, ledare, alltså makthavare, de har ju i alla år alltså, egentligen manipulerat människor. De har ju tillvägagångssätt tillsammans med media exakt hur de ska göra. Mm. Och jag tänker så här, antingen så är du en person som tror på typ allt du läser.
Mm.
Och tänker så här, jo men nu när Ulf går ut och pratar så som han gör, då jag litar på honom.
Mm.
Medan när jag tittar på honom så tänker jag, uff nej han har inte, alltså gud vad han är... Vad säger han nu? Han känns väldigt omedveten. Han vet inte vad han pratar om.
Mm.
Men det är jag för att jag ifrågasätter media. Jag ifrågasätter ledare. Jag ifrågasätter jättemycket för att jag tror inte på allting de säger.
Nej.
Det är därför när jag är så här, när folk går ut och pratar om Palestina. När de har sina poddavsnitt. Där det sitter så här, alltså ursäkta mig. Mm. Helt värdelösa människor som tror sig vara forskare. Då blir jag så här, nej. Alltså du kan inte, för att om jag skulle prata med min pappa om det här nu, då skulle det vara ett fakta utifrån vad som faktiskt har hänt. Inte vad du har läst dig till.
Mm.
Så det är ju ett problem också att vi har media som gör på det här sättet.
Ja, såklart. Alltså det är ju... Jag tror, alltså det har ju redan skruvats upp, alltså såhär... Det är ett jättekänsligt ämne för mig, eftersom jag kommer från en journalistfamilj och
är uppvuxen
i Sveriges radios korridorer och liksom har själv jobbat med radio så många år, och jag känner verkligen att journalistik är något som har höjts i mitt, alltså värdet av journalistik och hur viktigt god journalistik är har alltid höjts i mitt liv på ett sätt, givet de föräldrar jag har haft och den erfarenhet jag har haft. Så jag tycker att det är superläskigt att känna av att journalistiken svajar som den gör i världen. Det tycker jag verkligen är läskigt. Jag tror inte folk fattar hur farlig världen blir om vi inte längre har trovärdig journalistik som alla typ förhåller sig till. För att det är inget nytt att så här, politiker har agendor. Absolut, de är liksom, de har väl också så här, lagar de behöver förhålla sig till. Men sen kan de har också spelrum att vara ganska vilda i egenskap av deras egen intressen. Där kan de vara, alltså politiker är inte alltid sanningsenliga. De är inte... Det vet vi liksom, det spelar ingen roll om det är vänsterpolitiker eller högerpolitiker. Politiker är så här, det kommer vara det bästa tänkbara underlaget vi kan få för att rösta. Men politiker kommer aldrig vara, det var länge sedan vi har sett, om ens någonsin, typ så här, drömversion av en politiker. Så det tror jag, det är en grej. Men där tycker jag journalister är alltid de som kan så här, skruva upp och typ så här reglera. Typ om folk börjar svaja eller om någon politiker går ut och säger någonting galet och någon annan säger något galet tillbaka, eller man upplever att så här, det dras igång en polarisering bland folk eller bland politiker eller bland tyckare eller vem fan det må vara. Där kan jag tycka att journalister har vanligtvis en särskild förmåga att komma in och bara, så här är det. Men,
du har fan rätt i det. Tack,
men senaste tiden tycker jag att det har känts tvärtom.
Att det vi känns jättetvärtom.
Ser liksom på en global nivå att så här, mediehus och journalister bidrar till den här polariseringen och bidrar till att skruva upp det, att man inte håller nivån, att det inte är tillräckligt pålästa liksom journalister som möter de här experterna eller politiker eller tyckare.
Nej, men
man blir för feg på något sätt.
Ja, och jag, alltså så här, journalister är ju ett sätt. Samtidigt så är jag väldigt förvånad över, alltså man gör en sak.
Mm.
Man går ut och uttalar sig om någonting som Ulf, vår kära statsminister, har gjort. Sen skyller han på... Nej, men jag blir... Alltså jag har ju inga ord, för att sättet han gör det på är sen så här, han går ut och säger att de har rätt att försvara sig. Håller på att försäga sig när han pratar. Och sen säger han... Nej, men nu har det blivit en felaktig bild att vi är ett islamofobiskt land, när han har en person som Jimmy Åkesson som sitter och säger riv ner alla moskéer.
Mm.
Alltså brorsan, det är inte felaktig information, det är det ni är.
Mm.
Det är nu världen är så här, vad håller Sverige på med?
Mm.
Sverige har ju alltid varit så här, lagom, du vet. Alltså vi har ju ändå alltid varit så här, man har ändå känt sig trygg nu liksom. Men nu känner jag så här, alltså jag blir så här, när jag ser honom stå där och prata och liksom sättet han pratar på, jag blir så här, alltså du är liksom allt som bara förstör det här landet.
Mm.
Och sen skyller du på dina invånare när du själv inte kan ta ansvar för det och ditt lilla team. Och han bara, här i Sverige pratar vi till punkt. Ursäkta? Alltså när ni har era debatter, ni är som snorungar som pratar i munnen på varandra. Ni är inte vuxna människor.
Nej.
Så att där och jag tänker att så här, mäktigt ändå av dig för att du ändå är uppvuxen med journalister. Mm. Men då vill jag veta, så här, vad säger din pappa?
Alltså det har varit så intressant att prata med min pappa. Min pappa är äldre nu. Så jag känner med honom. För jag ser också på honom. Jag har ju ett minne av honom. Han har alltid varit så himla rak och så här, tar in all information och så orienterar han sig. Men jag märker även på honom i liksom de här tiderna att det är så här, han själv är ödmjuk inför att han typ så det är mycket och det går fort och man ska hänga med och så att han kämpar alltså för att känner jag han kämpar liksom med att hänga med och begripa alla olika aspekter. Jag tror att som filterbubblorna funkar så tror jag att han läser väldigt mycket från båda sidor och liksom så här, hur ska jag navigera mig i det? Men han landar alltid rätt liksom. Och så jag försöker hjälpa honom att prata om grejer också och sådär.
Alltså någonting som jag undrar. När det här händer, allt det här som händer, och nu blir det ändå att vi pratar mycket om det här, men det är också väldigt aktuellt. Det är svårt som en känslosam person att inte liksom dra in sig själv och sina känslor och så.
Mm.
Nervsystemet som jag pratade om innan också.
Mår skit.
Alltså,
det mår så alltså, dåligt. Jag har så ont. Jag har så många blood clots. Det är såna här som fastnar, såna blodplättar. När man jag har en sån nu här som bara är låst.
För att du är så stressad av allt där. Får jag fråga om, kommer dina demoner tillbaka?
Nej. Alltså de är verkligen, de är så, efter typ 10 år, jag pratade med min gudmor som jobbar mycket med barn som har gått igenom så stora trauma. Jag minns vi fikade när det hade gått ungefär 10 år efter att mamma hade gått bort. Jag hade börjat må bra, typ jag vet inte varför jag mår bra. Då sa hon att det finns tydligen en magisk gräns kring 10 år efter ett så stort trauma där det bara hände någonting. Och så var det verkligen för mig. Det var typ inget. Det var ingen så här särskild slutsats. Det har jag inte haft svårt med. Jag har aldrig haft svårt med att så intellektualisera saker. Även när jag var deprimerad så var det som att jag kunde vara väldigt så. Ja, men så här. Det är liksom det här man hamnar när man vill ta livet av. Du vet, jag kunde vara väldigt så. Jag hade med mig hjärnan var jag än var typ. Men det var mer tiden som bara gjorde att det så tickade. Helt plötsligt så blev de där. Jag typ orkade inte höra de där demonerna längre. Att de bara var så här löjliga. Typ. Så, hallå, ni säger samma sak som ni har sagt i 10 år. Jag pallar typ. Alltså jag orkar inte höra er längre. Ni är så trött på er typ. Så nu för tiden när jag ser dem, när de dyker upp så är de jättedammiga typ. Och de är så här, de typ försöker skaka av sig lite damm. Men de är bara så här pensionär. Alltså de är jättegamla.
De ger inte samma. Nej. Och vad skulle du, så här, om du ser en ung grabb mår riktigt dåligt och var deprimerad. Och du hade typ ett verktyg som du skulle ge honom.
Alltså vi behöver ju ha, alltså killar behöver ju ha sätt att synliggöra sig själv. Det är det som är problemet. Vi gömmer oss ju liksom. Sen vi är väldigt små så lär vi oss att gömma oss. Det börjar ju med att vi så här gömmer små mönster, typ så här små beteendemönster eller åsikter eller känsloyttringar eller fysiska, alltså vad det än är liksom, så är det som att vi reduceras hela tiden. Så vi gömmer oss ju typ. Så jag tror väldigt många män, vi hittar våra vänskaper kan vara väldigt starka, men jag brukar uppleva det som att vi nästan så här, vi har samma gömställe typ. Och det är där vi förstås på varandra. Jag tror folk underskattar typ ibland bandet mellan män bara för att vi typ inte pratar med varandra eller och det är ju, alla de här grejerna är ju ett problem. Men jag tror man glömmer bort att prata om att vi har jättestarka band till varandra. För att vi har en slags, det är som att vi så här, vi har ett gömställe som man känner av. Så vi gömmer oss på samma plats. Och så har vi jättesubtila sätt att visa oss i det där, från det där gömstället.
Wow.
Typ. Och vi har så här laser sharp förståelse för aha shit, typ så här. Alltså det, förstår du vad jag menar? Det är som att vi skickar små signaler så här. Typ så här, jag är så här typ. Ja, jag är så här. Det är som att vi sitter och viskar på en väldigt så tyst plats. Så vi kan klicka väldigt djupt och bonda väldigt djupt utan att egentligen ha pratat med varann eller synliggjort oss hela vägen. Typ. Så att jag tror vi behöver hjälp med att bara så här, släppa in ett ljus och också få ut ett ljus. Att man behöver liksom spräcka,
wow,
på något sätt få bort det där, alltså gömstället, om man skulle visualisera någonting. Att så här, våga synliggöra sig själv utan att vara rädd för att bli dömd för det. Eller liksom...
Och det är just den här kraften att synliggöra sig själv. Och just den här kraften att liksom gå från mörkret till ljuset. Det är ju en övergång där.
Mm.
Och jag tror att det som du har gått igenom med din mamma. Jag tror att det är en enorm kraft.
Mm.
För att jag tror att... Alltså, jag är ju inte samma kvinna som innan jag förlorade min pappa.
Nej.
Alltså jag är inte rädd för känslor på samma sätt.
Mm.
Jag är inte rädd för att synliggöra mycket saker. För att jag har redan suttit i en riktigt pissig känsla.
Mm.
Så jag tror att det var en man jag la upp det på. Jag vet inte om du såg det på min Instagram. Han sa, from your trauma. Han heter Sadhguru. Vet. Mm. Han, jag tycker han är så jävla cool.
Mm.
Men han sa det, from your trauma you can either become wounded... Or you can become wise.
Ja, det är jättefint.
Och du vet, jag är så här, det är när jag tittar omkring, när jag tittar i din uppväxt, det som vi har pratat om idag, i min uppväxt. Jag säger inte att jag alltid är wise, men liksom i det som händer i världen runt omkring oss. Är du wounded eller är du wise?
Mm.
Det är det jag tror är liksom krocken idag.
Mm.
Det är därför jag blev så inspirerad när jag liksom bjöd in Fatima och kan höra en... Så ung tjej var så wise.
Mm.
För den visheten kommer liksom när du blir äldre. Den resan gör du med dig själv när du blir äldre. Så samtidigt, liksom, även om hon är värsta eldsjälen och så här har det där i sig. För det ser man. Alltså när jag tittar på henne så tänker jag, den här tjejen är, alltså, hon är sjuk.
Mm.
Men det är också tillåtelsen till att få vara.
Mm.
Tillsammans med dig.
Ja.
Tillåtelsen att få känna. Tillåtelsen. Och det är där jag blev så inspirerad. När vi hade det här samtalet. Så kom jag, alltså jag sa direkt i stor. Jag bara. Alltså han är så medveten. Han har gått i schematerapi. Han bara, va? Ja, han har gått i schematerapi. Fattar du? En man som har gått i schematerapi.
Mm.
Så att jag blev verkligen inspirerad. Och jag tror att så här. Du är väldigt, det känns som att du är väldigt nära dina känslor, du är nära din sårbarhet, du är nära den lilla pojken i dig. Och jag tror att det är väldigt inspirerande för människor att höra det. Att så här, resan må vara liksom tuff och du kommer från liksom det du berättade med att du själv, har varit självmordsbenägen och sådär. Till att du sitter här och bara, men jag kan se honom.
Mm.
När demonerna kommer så är de pensionärer, de är liksom dammade. Alltså det är så... fint att höra det.
Mm, vad fint.
Tack. Hur känns det för dig själv att sitta och prata om allt det här?
Alltså bra, ovant. Jag pratar inte så mycket om det. Som sagt, vi pratar mer. Men om man känner mig och man är vän med mig så har man ju pratat. Jag är ju väldigt mycket och öppet om saker och kan jämföra grejer och sådär. Och saker jag har upplevt, det hjälper ju att kunna applicera det på. Känna igen det hos en annan person eller så. Så det hjälper ju jättemycket. Jag tror jag passerar som väldigt så... reserverad och tystlåten, men om man känner mig så vet man att jag kan också prata mycket om
alltså saker. Verkligen, och du är väldigt djup kille.
Tack.
Alltså.
Så, okay.
Vad betyder sårbarhet för dig?
Jag vet inte, alltså jag tror man, det där är något man strugglar med. Alltså jag är också programmerad på så många sätt som kille också, så jag tror jag kämpar med den grejen också.
Fin.
Fortfarande. Eller det gör jag. Jag tycker det är skitsvårt. Mm. Att. Ja men det är det där. Att så här, urskilja. Vad ens behov består av. Och så här, varför man kan känna sig sårad ibland. Eller liksom. Tycker det är skitsvårt. Att. Så här, våga visa någon. Att man är svag eller typ så här, att man är osäker inför någonting, att man är stressad av någonting, att man är rädd inför någonting, alla de där känslorna som är så här, ytterst mänskligt. Jag har skitsvårt att visa att jag inte skulle ha kontroll över en situation om jag upplever för jag upplever typ, jag vet inte, det är svårt, alltså det, jag tycker det är skitsvårt fortfarande, men jag tror sårbarhet är väl att klara av att vara transparent med de grejerna som är som känns som kille och man är rightfully so, så erfarenheten för oss att vi blir bestraffade varje gång vi liksom visar de här sakerna, om vi visar att vi typ inte har kontroll eller att vi inte är kapabla typ att hantera olika situationer, så blir vi oftast bestraffade med såhär, något slags ogiltigt förklarande eller så jag tror sårbarhet, i alla fall för mig som man, är väl typ att klara av att vara synliggöra min stress eller synliggöra typ om min stresstålighet är såhär, börja bli dålig. Jag tycker det är svårt. Det är svårt att prata om sårbarhet.
Ja, och jag tror att, för när jag har suttit här och pratat med dig nu, så ser jag en väldigt sårbar och väldigt så nära dig själv.
Ja, fint.
Så jag tror att du, kanske är det de kraven också man har på sig själv, att så här, i vilken grad är man sårbar?
Ja, men jag tror också att när man väl pratar om saker så det är väldigt mycket som, alltså jag känner mig att jag är sårbar och jag är nära till mina känslor och så, men sen är det också så här, vardagen snurrar ju på och det här ekorrhjulet snurrar på och man kan gå igenom situationen för första gången och då märker man också att det finns fortfarande, även om jag har gått i schematerapi och många manliga vänner som inte har gjort det, jag vet inte, jag tycker inte att jag ser inte alltid en så här, ett samband mellan folks så här självkännedom och typ hur mycket terapi de har gått i. Jag tycker att det är mycket mer vad som ledde upp till. Jag tycker terapi är så här, då kan man typ uppgradera sig själv verkligen typ. Men de flesta fick typ, deras problem uppstod långt innan traumat. Alltså att det är så här,
Och det är det schematerapi utgår ifrån. Men jag tänker typ så här, anknytning och så också. För att om du förstår dig själv så kommer du kunna förstå andra.
Mm.
Alltså jag fattar ju nu när min lilla flicka kommer fram. Jag kan ju kommunicera det i min relation till exempel. Att så här, jag blir rädd när du skriker, alltså när du pratar så. Eller jag blir rädd när du uttrycker dig på det där sättet. Det får mig att känna så här.
Mm.
Innan kanske jag hade bara rantat och liksom gått in i mina skydd istället och bli arg. Medan nu har jag insett att så här, när jag klär av mig här och förklarar för dig att det gör ont nu.
Mm.
Av någonting som du säger eller någonting som du gör.
Mm.
Så skapar ju det någon typ av medkänsla för dig själv, men också att, så här, att ditt möte med andra människor blir väldigt så sårbart och djupt. Och jag trivs bättre i det också.
Ja, det känns ju tryggare.
Känner du samma?
Ja, absolut. Det känns tryggare. Jag tror, ja, alltså verkligen. Det blir mycket, mycket bättre. Men jag tror det kommer tillbaka till det vardags, alltså ekorrhjulet. Då kan det ändå vara så, även om man har man är bra på det också, så är det ändå som att det kan så här komma tillbaks till att man låser sig lite ändå typ, kan jag uppleva. Jag tycker att det är svårt, skit många gånger jag kan gå igenom situationer där jag känner att så här, den absolut mest självklara reaktionen just nu, om jag fick välja, skulle vara att gråta typ obehindrat, men det händer aldrig. Och det är ju ett problem liksom. Det är ju ett jättestort problem. Om man känner liksom så här, men nu händer det här. Typ så här, jag skulle vilja gråta. Typ det hade varit så här, för man vet hur det känns, och gråta känns alltid bättre efteråt. Och det är typ, man får jättemycket förståelse också. Om man gråter framför någon så fattar folk, oh shit, du typ,
tycker det här,
du
var
gråter.
Ja, jag fattar.
Men om man inte kommer dit överhuvudtaget, vilket de flesta män relaterar till, att så här, tårar, det är inte det som kommer typ, utan det kommer vara något annat typ. Oftast så det är oftast att vi blir tysta. Typ så här, vi tystnar typ, så här, om du märker så här, men vi typ så här, du har inte pratat så mycket idag, då är det förmodligen för att så här, men jag typ, det hände en grej i morse som jag jättegärna hade så här, du vet, som väldigt många av mina tjejvänner och så kan så här, man bara går till tårarna direkt och sen är man typ tillbaka efter 30 minuter, så bara fan vad jobbigt det där var. Och sen har ni en normal dag, typ som kille kan man liksom tystna. Och så går man tyst i flera dagar bara för att så här, för 3 dagar sedan hände en grej där det hade varit naturligt för mig att bara få gråta för att jag kanske blev förnedrad på ett sätt. Eller någon testade mig på ett sätt. Eller liksom, förstår du? Någon gick över mina gränser och jag hade inte kapacitet att gråta i det läget för att det hade fått mig att känna mig svag eller som en bitch. Eller som att
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag underordnade mig den personen, vad det än är som man har blivit sagt, typ så här, att man inte ska göra i den stunden. Gör att man tystnar hellre och så går man tyst i massa dagar. Och oftast rinner det bara av en och så mår man bättre igen och så pratar man. Men man fick aldrig riktigt utlopp för någonting. Och det där snurrar ju bara på liksom. Även om man är sårbar och har gått i schematerapi vad som helst så kan det fortfarande hända mig jätteofta att det händer något i vardagen. Och så hade jag gärna bara velat gråta och gå vidare. Men det funkar inte riktigt så.
Men det är ju också kraven. Jo. Alltså det är ju kraven som män har. Alltså, och när man pratar om så här maskulint och feminint. Alltså vi har ju... Alltså hörde du Piers Morgan och Andrew Tate? Han bara, did you cry? Han bara, I did not cry. It came... I was working out and it came tears from my eyes. Han bara, men then you were crying. Han bara, no, I was not crying. Man bara, käften, säg bara att du grät.
Jag har slutat kolla på de här galningarna. De
nej, men alltså jag kollar på Piers Morgan för att han har så här många, du vet, från att han hade handbassan. Mm. Jag bara, okej, men han kanske är lite vettig nu. Men så såg jag det där.
Fan vad Piers svajar alltså. Jag fattar inte, alltså han svajar så jävla mycket.
Men han är typ så ambivalent.
Ja, det känns som att han är såhär, ni vet Men in Black, när man gör den här alltså börjar man om från noll. Det känns som att han varje morgon när han vaknar så bara, så kommer till studion och så bara han är på noll igen.
Exakt. Typ.
Så är det som att han såhär långsamt på, han kanske har såhär tidig demensia eller någonting. Att han såhär glömmer bort.
Vi vill ha med oss Fredrik här i samtalet.
Fan, jag kände så här igår. Just det, fuck.
Nej, men det är sant.
I vissa så här intervjuer när han pratar så kan han vara så här
jättekrig.
Det är som att man ser på honom att han bara just fuck, just det.
Och
så kommer han ihåg och så som att han kalibrerar sig. Det kan ju vara, alltså han är ju lite äldre. Det kan ju på allvar vara tidig.
Det kan det, han är väl typ 70 någonting.
Det är inte omöjligt.
Men apropå det med just det här med kravet och samhället och typ så här, jag kommer ihåg när jag var yngre, jag tyckte det var jobbigt när jag hade, om jag hade en snubbe som grät. Mm-hmm. Då skulle jag bara med.
Såklart.
Jävla kärring, typ ställde jag upp. För då var ju jag fett hård och liksom inte alls nära mina känslor. Och jag skulle typ bli avtänd om en snubbe grät då. Mm. Så att jag fattar ju att liksom, det finns ju krav som män har, precis som vi kvinnor också har krav. Och jag tror att det är det också, det är det som allting egentligen som du har pratat om idag. I hur samhället ser ut.
Jo, men alltså stereotypen är ju det som är, alltså det är ju männen som blir... Vi blir ju förstörda först och sen jättemycket av det vi pratar om som så här, feminism och problematik som blir kvinnors är ju ett resultat. Alltså, men det första sveket är ju verkligen så här, vi tar sönder pojkar, alltså vi tar sönder unga män och vi gör dem helt så omänskliga liksom. Man jobbar ju mycket bättre med unga tjejer liksom och man diskuterar, jag minns väldigt tidigt att man diskuterade hur olika liksom stereotyper påverkar kvinnor och diskuterade den grejen väldigt tidigt. Men det var typ ingen gång under min uppväxt minns jag att man pratade om så här manliga stereotyper och hur vi blev utsatta för liksom, programmering när vi växte upp. Man pratade liksom inte riktigt om det, vilket är ett svek mot både kvinnor och män, för att det är det som är roten till allting. Uh-huh. Det är det som skapar de här förövarna sen som vi liksom... Som samhället också har så svårt att sympatisera med och förstå. För att en förövare är en förövare. Liksom. Och då är det för sent. Typ. Man måste ju gå mycket tidigare. Så,
jag tänker det...
så det är så. Så jag menar både tjejer och killar utsätts ju för det här. Alltså när vi är unga liksom, så får vi bli matade med samma typ av mansstereotyp.
Mm.
Liksom inte bara så här kvinnliga stereotyper, men mansstereotypen blir båda matade med. Så att många killkompisar jag pratar med minns väldigt tydligt. Det är bara att det inte pratas så mycket om det. Det vittnas inte så mycket om hur vi upplever, så här, hur vi interagerar med unga tjejer när vi är unga killar. Typ, och hur vi så här, kalibrerar. Ah, shit, det här var fel. Typ, så här, jag var inte attraktiv. Eller liksom, bla, bla. Vi båda är ju oskyldiga när vi är unga och det där händer. Liksom. Men det är en del av problemet. Alltså, den manliga upplevelsen när man är liten är att egentligen
var tuff
de
och
flesta,
stark.
Jo, men också att de flesta kvinnorna också är applicerar de grejerna på oss.
Mm.
Det är väldigt synd. För att det sker en splittring där. Liksom.
Det börjar tidigt. Tänker du mycket på vad du bidrar med till
jättemycket,
världen?
Jättemycket. Ja, supermycket. Mm. Jag tror därför. Alltså, som första frågan där med producent. Jag tror att det även det. Så här, det går att välja vilken artist man jobbar med. Det går att välja vad man oavsett yrke kan man ju liksom, man har ett ansvar inför vad man möjliggör, tänker jag. Så vad man än gör, liksom. Jag tror det är väl det som jag
tror
det
också. Jag tror att när man går igenom trauma i sitt liv och när man kanske, nu slutar man ju aldrig, men när man blir vis och när man slutar blöda på andra så blir det så tydligt med vad ens purpose är, vad man lämnar efter sig.
Mm.
Vad man liksom, så här, jag tänker väldigt mycket på det. Så här, vad gör jag i den här världen? Vad lämnar jag efter mig? Vad ska man, och det är sjukt att man tänker så. Men man tänker så. Att så här, jag vill liksom bidra med någonting. Sen är jag så liten i det här stora universumet. Men om jag kan hjälpa människor att må bra så. Och jag tror det är därför också jag är så här. Jag vet att den här podden är. Det vill jag också rikta mig ut till er också. Det är, så här, det är väldigt djupa samtal. Det är väldigt liksom tungt ibland och jag kan se vissa poddar som är väldigt liksom stora och där man pratar verkligen på riktigt om, alltså man sitter och tittar på tv-program och man diskuterar tv-programmen eller man får följa influencer i deras dagar och det är väldigt, väldigt stort medan så här, det jag diskuterar, och nu säger inte jag att min kanal är det bästa, men mer att så här, det är tungt det jag pratar om, men jag har ett syfte med det här.
Mm.
Jag har ett syfte med att jag tar in dig. Jag har ett, och det är verkligen inte för att jag ska så här, bli en influencer eller en känd person. Utan för den resan har jag, nu är jag liksom 38 år gammal. Jag har ändå gjort en resa med mig själv. Jag fattar någonstans tryggheten i att vara med mig själv. Att så här, även om den här liksom, kanalen växer nu och blir jättestor. Bullshit om jag inte tycker om mig själv. Det är bara liksom en tillfällig lycka. Den har jag redan, det har jag redan gått igenom.
Mm.
Så att det är därför så här, till dig men till er också som lyssnar. Att det finns ett syfte hela tiden. Och att vi sitter här och pratar djupt är för att nu har du lyft så många viktiga ämnen. Som är så viktigt för grabbar där ute. Liksom din man, din bror, era kusiner, alltså allt det här, det är ju det som jag brinner för. Mitt syfte är ju verkligen få människor att vakna och jag vet att jag väljer någonting tungt. Att så här, jag väljer den här resan att göra den på det här sättet. Jag skulle kunna göra det på ett helt annat sätt, men då kommer inte det vara autentiskt. Utan det här måste vara jag rakt igenom.
Såklart. Du gör det jättebra.
Tack så jättemycket och jag är jättetacksam för att du kom hit, för att du delar med dig så många viktiga saker.
Tack.
Som vi behöver applicera till folket där ute och speciellt män som har väldigt stort problem med just det här som du lyfter fram idag.
Mm. Tack, hoppas det bidrar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tack till dig som väljer att lyssna på min podcast. Jag hoppas att det här avsnittet gav dig någonting i din resa på väg hem till dig själv. Du som fortsätter lyssna på mig varje onsdag vet att avsnittet släpps klockan 12 på natten till onsdag. Och du som väljer att titta på mig på YouTube släpps avsnittet redan på tisdag klockan 18. Jag hoppas att vi kommer tillsammans göra den här resan och därför betyder det väldigt mycket för mig om du prenumererar på min YouTube-kanal. Där får du även uppdateringar när avsnittet släpps. Ha en fortsatt trevlig vecka och vi ses nästa vecka.